Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådets special. Jag heter Viktor Munkhammar. Tillägget special betyder att jag har med mig en ekonomisk makthavare i studion. Och det är denna gång Carolina Ekholm, chef för Riksgäldskontoret. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Jag sa att du var chef för Riksgäldskontoret. Visst är den formella titeln Riksgäldsdirektör?
Det stämmer bra det.
Det är en sån här snajdig, det andas lite 1800-tal nästan.
Ja, men myndigheten grundades på 1700-talet, slutet av 1700-talet. Så att det, jag har min egen titel.
Ja,
det är ju,
ja.
Vissa myndighetschefer har sina egna titlar.
Riksgäldsdirektör, ja. Bra, för ordningens skull ska jag säga att det är måndag den 14 november när vi står här och pratar. Så vet ni det och slipper undra varför vi inte tar upp saker som möjligen har hänt, för vår del kommer att hända från det här datumet fram till att lyssningen sker. Nu drar vi igång med innehållet, och innan vi liksom går in på frågor så där, Carolina, så tänkte jag att du kanske väldigt kort kunde berätta vad Riksgälden egentligen gör. Det är ju en central myndighet men kanske lite anonym för en del. Vill du dra igenom?
Ja, och ja, det är ju statens centrala finansförvaltning kan man säga. Men jag tänker på det lite grann som statens universalbank, att det, upplåningen är ju det som är liksom grunden för verksamheten, så vi förvaltar statens skuld. Vi tar upp skuld när staten behöver finansiera sina åtaganden. Men det är ju inte allt. Vi ställer också ut statliga garantier och hittar olika finansieringslösningar för staten. Vi är också resolutionsmyndighet i Sverige, så vi är ju de som ska ta hand om finansiella institut i krissituationer. Och sen så har vi också, är vi också statens internbank kan man säga, eller vi har ansvar för den statliga betalningsmodellen, så att vi handlar ju upp banktjänster för de statliga myndigheterna.
Ja, ganska mycket då. Men som du säger, det här med upplåningen är ju det centrala och det ni kanske är mest kända för.
Det är väl det som folk tänker, och det är ju därifrån vårt namn kommer. Det var ju det som var grunden när myndigheten grundades på 1700-talet.
Just det, och upplåningen beror ju väldigt mycket på hur det ser ut i konjunkturen och i ekonomin. Hur mycket pengar behöver staten låna upp, sånt som inte, när skatterna inte räcker till. Så jag tänkte att som en liksom grundplåt till det hela skulle jag vilja höra hur du ser på läget i ekonomin. Ni kom ju nyligen med en ny prognos för upplåningen som också innehöll en konjunkturbedömning, och där trodde ni att BNP ska minska med 1% nästa år men sen stiga med 1,3 2024, så att en ganska kort svacka verkar ju vara huvudscenariot.
Ja, och där sticker vi väl inte ut. Det, så ser väl de flesta prognosmakare på läget just nu. Man ser ändå framför sig en ganska tydlig inbromsning och att det blir negativ tillväxt nästa år. Och sen varierar det lite mellan prognosmakarna hur stor den blir. Och det är ju mycket på grund av att konsumentförtroendet tycks ha fallit ganska rejält nu under senaste tiden. Så det är väl på basen av bland annat det då som vi lägger en prognos med en ganska, ja, en dämpad utveckling framöver, men inte någon djup kris.
Och varför blir det så mycket bättre för hushållen 2024 då? Eftersom ni då ser att ekonomin studsar tillbaka lite grann.
Nej, men det är väl mer än liksom vanliga konjunkturvariationer. Nu är ju hushållen ganska deppiga, inflationen är jättehög, räntan har stigit, och det föreställer vi oss att det ändå kommer att avta, att inflationen kommer komma ner, och de här ränteökningarna kommer ju inte fortsätta i all evinnelighet. Och då blir kanske hushållen ändå lite mer optimistiska.
Ja, vi har också väldigt nyligen fått en budget. Den nya finansministern Elisabeth Svantessons första. Och den har ju beskrivits som ganska återhållsam. Inte minst med tanke på den här höga inflationen. Du beskrev att man liksom inte vill lägga sten på börda för Riksbanken. Men det var ändå en viss underfinansiering, ungefär 40 miljarder. Du som liksom ska då vara ansvarig för att täcka upp det som blir över, om man ska säga. Hur ser du på den ur liksom ert perspektiv, lånebehovssynpunkten?
Ja, det råkade ju sammanfalla precis med vad vi la i vår senaste prognos för upplåningsbehovet. Så det är ju vad vi har förberett oss på. Och vi vet ju ungefär hur det här reformutrymmet ser ut som regeringen har att spela med. Och vi räknade väl också med att de kommer inte vilja lägga en jätteexpansiv budget i det här läget, just därför att det skulle ge ytterligare bränsle till inflationen.
Ja, så i linje med vad ni hade trott. Inga överraskningar kan man säga.
Inga överraskningar.
Nej, skönt. Det har annars varit gott om den varan senaste året. Och då i den här låneprognosen så var det ju den kortsiktiga upplåningen, det som heter statsskuldsväxlar, som har en löptid oftast upp till 18 månader, där ni sa att där kommer vi låna lite mer, medan ni höll fast vid er bedömning vad gällde längre statspapper, obligationer. Är det ett resultat av just att ni ser en lite kortare svacka, att ni därför liksom behåller det här grundplåten i lånandet, obligationerna, och går på med lite mer korta papper, eller var det någon annan tanke där?
Där kanske vi får gå tillbaka till den prognos som vi kom med i maj. Där föreställde vi oss ett något mindre lånebehov än vad vi nu föreställer oss. Så vi hade ju i vår prognos en revidering i riktning mot ett större lånebehov. Och då är frågan, hur täcker vi upp det? Men den här liksom prognosförändringen, den handlar om ganska temporära faktorer. Det är väl framförallt det som ligger till grund för att vi har valt att täcka upp det med korta papper. Hade det varit mer liksom en fråga om att vi såg strukturella förändringar som skapar ett större lånebehov, då hade vi haft större anledning att laborera med de långa papperna.
Ja, det har varit lite klurigt med för er här de senaste åren när ni ska göra de här prognoserna för hur mycket ni ska låna. Exempelvis så har i den minusräntemiljön som vi var inne i, så valde många att sätta in pengar på skattekontot därför att det framstod som en relativt sett bra sparform. Och nu har vi det här med Svenska Kraftnät som ju tar in jättestora avgifter för överföring. Det här blir liksom plus för er, fast inte egentligen, för att folk har ju parkerat pengarna på skattekontot. Hur har det varit i den här liksom ovanliga miljön vi har varit i med era prognoser? Det är en massa nya faktorer ni har behövt ta hänsyn till.
Ja, men du är ju inne på det som är två stora osäkerhetsfaktorer i vår prognos för nettolånebehovet. De här pengarna som finns på skattekontorna och de här kapacitetsavgifterna som har kommit in till Svenska Kraftnät, och som ju, ja, det pratades ju om i valrörelsen, så det var ju tydligt att vilken regering det än skulle bli så skulle man ändå vilja använda en del av de här pengarna för att återföra till hushåll och företag. Så att den prognos som vi har lagt nu, där är antagandet att mycket av de här kapacitetsavgifterna eller flaskhalsavgifterna, att de kommer att återföras till hushåll och företag. Men där är det ju det som är centralt för huruvida vi hamnar rätt eller inte, det är ju liksom nettot. Så att kommer det in mindre och det går ut mindre, så det spelar inte så stor roll, för att vår prognos handlar ju om själva nettot som påverkar nettolånebehovet. Sen det här med skattekontorna, det visar sig ha varit ganska svårt att prognostisera. Vi har ju trott att när räntorna kommer upp så ska mycket av de här pengarna flöda ut. Hittills så har det ju gått lite långsammare än vad vi föreställde oss. Det ligger i prognosen att det ska flöda ut en del pengar från de här kontorna, och att särskilt företagen ska vara lite mer på hugget att placera dem i på ställen där de kan få en bättre avkastning. Men det återstår ju att se.
De har varit långsamma med det. Så de
kvar det är liksom de här skattekonton. Lite trögare än vad vi hade trott.
Jaha, ja. Okej. Okay. Är vi ju i ett läge, som du var inne på, med väldigt hög inflation, högsta på ungefär 40 år i många länder, och väldigt också mycket prat om att räntorna stiger. Även där snabbaste liksom, ränteuppgången på 40 år, i alla fall om man liksom, ser till hela kollektivet av centralbanker och länder. Och att det här ska liksom bli problematiskt. Vi har ju också den effekten att inflationen äter ju upp skulder. Och exempelvis så trots det här läget då vi har nu, så räknar ju jag, regeringen men även andra med att statsskulden i Sverige, eller den offentliga skulden och statsskulden, krymper i relation till BNP. Och det här är liksom ganska intressant. Om vi börjar i Sverige där då, vi ska gå vidare utomlands tänkte jag sen. Ner under 30%, det är den nedre gränsen i det här skuldankaret. Fascinerande lite att det händer trots att det liksom är dåliga tider i bred bemärkelse.
Ja, visst. Men det är klart, med det finanspolitiska ramverk vi har, så skulle man väl ändå förvänta sig att förr eller senare så hamnar vi där. Därför att som ramverket ser ut så talar det ju för att vi ändå successivt amorterar. Nu är ju ramverket i och för sig uttryckt i termer av det finansiella sparandet i den konsoliderade offentliga sektorn, så det är ju inte bara staten. Men det är ju ändå någonting som, med det ramverk vi har med ett överskottsmål, så på övertiden så bör ju då skulden ändå komma ner. Och det får man ju se när vi väl har gått under den här undergränsen i det som ramverket då definierar som skuldankaret. Då får vi ju se vad regering och riksdag, hur de förhåller sig till det. Om man då tycker att det ska finnas ett större utrymme att lånefinansiera utgifter, eller hur man vill, om man vill liksom fortsätta ner på den banan. Men sen det du tar upp där med att inflation är ju på sätt och vis någonting som leder till en slags automatisk amortering av skulder. Det är väl någonting som man ibland glömmer bort, och att ett problem med att ha väldigt låg inflation är att man inte får till den där liksom automatiska amorteringen. Eftersom lånen är liksom i nominella termer, och med inflation så minskar det reala värdet av den här skuldsättningen. Men jag tror där vi är idag, så jag tror att det som många ser som risk, det är väl att vi får hög inflation och låg tillväxt. Att det är en slags stagflationsscenario, för att då så, även om den nominella BNP-tillväxten kan bli rimligt hög, så om den reala tillväxten är väldigt låg, så kanske inte det är tillräckligt mycket för att egentligen få ner den här skuldsättningen som tenderar att stiga då ändå när inflationen stiger.
Ja, det här stagflation har ju verkligen varit en sån här välgooglat begrepp senaste åren. Och det doftar ju 70-tal. Hur ser du på den risken? Är det någonting du ser framför dig i dina, när du ligger vaken på natten och oroar dig?
Ja, det finns ju en sån risk. Men det är inte en risk som håller mig vaken om natten, det kan jag inte påstå.
Nej, det finns andra saker att oroa sig för. Vi ska blicka lite utomlands också när det gäller det här med inflationen. I den europeiska debatten så är det ju mycket prat om exempelvis Italien nu, tidigare Grekland. ECB tampas ju lite där mellan att liksom både försöka strama åt och samtidigt se till att det inte blir allt för stora ränteskillnader inom unionen. Där har man ju också den här effekten, de här stora skulderna. Är det här liksom precis vad de här hårt skuldsatta länderna i södra Europa behövde, den här inflationschocken? Eller hade det varit bättre om det hade tickat på med kanske 3-3,5, så man liksom lite gnagt ner på den här skulden lite långsammare?
Ja, alltså personligen så föreställer jag mig att det senare hade varit bättre, för att jag tror att med så stora liksom förändringar i den makroekonomiska miljön, det tror jag inte egentligen att någon är betjänt av, för det liksom skapar så mycket osäkerhet och det bubblar upp saker och ting som man kanske inte riktigt hade ögonen på, där man inte hade tagit höjd för att man kunde liksom hamna i ett annat makroekonomiskt läge. Men Ja, skuldsättningen är ju väldigt, den offentliga skuldsättningen är väldigt hög i ett antal euroländer, så det är ju någonting som ECB har att kämpa med. Nu tror jag att när det gäller Italien så är de är ju ändå ganska medvetna om att de är sårbara, så att det är väl ändå ett land som jobbar ganska mycket på att försöka låsa in rimliga räntor under någorlunda lång tid. Så att jag är inte så orolig för Italiens statsskuld i det kortare perspektivet.
Nej, löptiden är ju lång, som du var inne på. De passade ju faktiskt på. De har väl en av de längre löptiderna, rätta mig om jag har fel här, på sin statsskuld.
Ja, den är ju relativt lång.
Tillbaka till Sverige då, det här faktum att vi kommer ner under 30% av BNP som skuld, som ju då är botten i det här toleransintervallet kring skuldankaret. I USA på 90-talet var det ju en debatt när statsfinanserna förbättrades väldigt snabbt, att det liksom skulle bli brist på statspapper. Ni, Riksbanken, aktörer på marknaden, pratar ju alla om att den svenska statspappersmarknaden fungerar ganska dåligt. Likviditeten är låg. Det är svårt att köpa och sälja till rimliga priser. Finns det en risk för att det är brist på papper och att marknadsfunktionen håller på att bli allt för dålig?
Ja, det är väl i alla fall någonting som vi är tillräckligt bekymrade över, för att vi har startat upp ett arbete nu, vi tillsammans med Riksbanken och också Finansinspektionen, för att kartlägga den svenska, eller obligationsmarknaden i svenska kronor. Det finns ju de här tecknen på ett likviditetsproblem, och det är klart att just när det gäller statspapperna, det är ju ändå det som är den mest säkra tillgången i varje valutaslag. Det ligger där liksom som en slags bottenplatta för mycket av den övriga liksom låneinstrumentsmarknaden. Så det här är ett potentiellt problem, och vi gör ju, på Riksgälden gör ju vi vad vi kan för att försöka underlätta. Nu ska jag säga att på primärmarknaden, det vill säga när vi emitterar statsskuld, så där är det ju, där ser vi ju inte några problem. Det är inte det att vi har problem att emittera, utan våra emissioner är ju typiskt sett övertecknade.
Ja, det brukar ju vara jättestor efterfrågan, ser man, när ni skickar ut de där små blänkarna. Ja.
Utan det är ju på andrahandsmarknaden. Det sätt som vi försöker hantera det här på, det är ju dels att vi koncentrerar emissioner då i vissa typer av papper för att det ska finnas likviditet i dem. Och sen så har vi ju en del repofaciliteter som återförsäljarna kan använda för att se till så att de alltid har de papperna som de behöver. Och så försöker vi också kommunicera väldigt tydligt då hur vi tänker möta det nettoupplåningsbehov som vi ser. Men ja, det där har vi ju hållit på med länge, och det är ju de här tecknena på en del problem, och kanske när allting är lugnt och funkar smidigt att det inte spelar så stor roll. Men vad vi ser är ju en risk att i en stressad situation så blir de här likviditetsproblemen, att de kan potentiellt sett förvärra problemen.
Ja, och det är väl en sån situation vi har haft i år. Även om det så att säga håller ihop fortfarande, så har det varit en stress med stora rörelser och sånt, och att likviditeten har försämrats ganska markant under det här året.
Ja, alltså nu vet jag inte om jag skulle säga markant, men...
Välgjord! Jag tänker på ert eget likviditetsindex som ju visar att
det är liksom en successiv, jag skulle säga, men det är inte jag tänker med liksom ett ordentligt stressat läge, utan det är mer en successiv liksom försämring, skulle jag säga.
Ja. Ja. Hur viktigt är det faktum att Riksbanken ju sitter på ungefär hälften av, återigen får du rätta mig om jag har fel, men en stor del i alla fall av obligationsstocken. Om man pratar aktietermer så är ju free float ganska liten.
Precis, ja, och det börjar väl rulla av en del, men visst så är det ju, och vissa av de här ganska långa papprena, det kommer de väl förmodligen att sitta på ganska länge, och... Nej, men det är klart att de här uppköpen, det är ju inte någonting som underlättar situationen på något sätt. Och det finns, vi har faktiskt gjort något arbete också tillsammans med Riksbanken om liksom, finns det någon gräns för hur stor del av det som finns där ute som kan skopas upp i såna här kvantitativa lättnader utan att det blir problem. Och det finns några indikationer att någonstans där kring 40% där börjar det bli lite kärvt helt enkelt.
Och vi ska återkomma till det, men det var väl en av orsakerna också till att Riksbanken nu under pandemin valde att börja köpa bostadsobligationer eller säkerställda obligationer som man väl egentligen ska säga, kommunobligationer och även företagsobligationer. Att det fanns för lite statspapper att köpa.
Så har jag tolkat det. Ja, att det var delvis en fråga om vad det finns för papper kvar att köpa där ute. Ja. Under rimliga förutsättningar.
Vi ska prata mer om Riksbankens köp, men innan dess tänkte jag att vi skulle återgå till det här som du berättade i början, så gör ni väldigt mycket. Ni ska ta hand om allt elände som händer egentligen, och bland annat då är ni ju resolutionsmyndighet som du sa. Ni ska, om det är något finansiellt institut som hamnar i trubbel, så ska ni se till att det där avvecklas med minsta möjliga effekt på finanssystemet i övrigt, kan man väl beskriva det som. Och där är ju fastighetssektorn het nu. Det är en del som har lånat mycket pengar. Det är plötsligt väldigt svårt att sälja obligationer på den både europeiska och svenska kapitalmarknaden, och inte minst utomlands så finns det ju kanske större oro än vi har här i Sverige för den här sektorn, och att problemen där liksom ska spilla över i finanssystemet i bredare bemärkelse, och bankerna inte minst. Och hur ser du på den där risken?
Ja, i mitt perspektiv så är ju det centrala, är det risk för den finansiella stabiliteten, och då för att det skulle kunna bli det. Jag menar, det är ju inte, man kan nu förvänta sig att en del fastighetsbolag får problem givet vad som händer. De är högt belånade, räntorna stiger, de har lånat mycket på obligationsmarknaden, potentiella finansiärer drar öronen åt sig. Så jag förväntar mig att det blir problem här och var, men frågan är, letar sig problemen in i den finansiella sektorn och kanske mer specifikt letar sig in i banksektorn? Och det finns ju inga tecken på idag att det hela skulle leda till kreditförluster som bankerna inte kan hantera. Men det är ju det som vi följer och som Finansinspektionen följer och som Riksbanken följer. Så att det där får man ju bara liksom monitorera framöver helt enkelt hur det går.
Ja, så det är en potentiell risk som ni har ögonen på, snarare än någonting som du är väldigt orolig för just nu.
Ja,
kan man säga så.
Så skulle jag säga.
Nu, apropå det här med liksom bankerna, hur viktig skulle du säga att finanskrisen var i termer av lärdomar som drogs, regelverk som ändrades? För det är ju en stor skillnad nu att vi har ju bred bemärkelse. Bankerna är ju i god form. Hade det sett annorlunda ut, tror du, nu om vi inte hade haft den krisen som vi hade för 12-15 år sedan?
Det är svårt att svara. Jag menar, ett skäl till varför vi är där vi är idag är ju för liksom det som hände då och reaktionerna på det. Men absolut, det ledde ju till ganska stora förändringar när det gäller bankreglering. Det gjordes ju ett ganska stort arbete på internationell nivå att försöka komma överens om några rimliga principer för vad som ska...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja, hur man ska hantera aktörer i den finansiella sektorn. Så min egen uppfattning är väl att att det har lett till att vi är i ett bättre läge idag. Men å andra sidan så är det ju så att det vi har tagit höjd för, det är ju den typen av problem som drev fram krisen den gången, och det finns ju alltid risken att det är något helt annat som visar sig vara problemet nästa gång.
Man bekämpar det förra kriget eller vad det brukar heta.
Ja.
Så du sa en sak här som jag fastnade lite på, att en orsak till att vi är där vi är idag är ju andra saker som har vidtagits efter finanskrisen. Jag citerar säkert dig fel nu, men ungefär det var andemeningen i alla fall. Vill du utveckla lite vad du tänkte på då?
Nej, men jag menar, dels är det väl att efter den globala finanskrisen så har vi ju ändå varit en lång period när i ett rätt så stabilt makroekonomiskt läge, men där vi har haft väldigt låga räntor och vi har haft centralbanker runt om i världen som har ägnat sig åt kvantitativa lättnader som har blivit väldigt stora spelare på många finansiella marknader och väldigt låg inflation. Och det här har liksom varit ändå någon slags stabilt läge. Och sen helt plötsligt händer det någonting som gör att förutsättningarna för att fortsätta i ett sånt läge, de finns inte längre. Och då blir det väldigt liksom mycket turbulens, för att det här är vad folk nu har vant sig vid. Liksom så som det blev efter den globala finanskrisen. Nu måste alla liksom ställa om sig, och för vissa är det lätt och för andra är det mindre lätt. Och det är väl någonstans där som det kan uppstå nya problem.
Det är lite av ett regimskifte. Ja. Ja, och då blir det friktion.
Ja, då liksom, det som jag sa, lite bubblar upp saker som man inte hade riktigt sett tidigare.
Du är kanske bäst känd för den breda allmänheten som en riksbanksledamot. Ledamot i Riksbankens direktion heter det väl formellt. Och sen slutade du och blev en form av opolitisk statssekreterare. Det var 2014. Därefter så började den mest extrema perioden för Riksbanken med minusränta och stora såna här stödköp, så kallade kvantitativa lättnader. Jättesvår fråga, det förstår jag. Men om du hade varit kvar i direktionen, hur tror du att du hade sett på de här åtgärderna? Som ju var speciella.
Ja, det är väldigt. Alltså, min erfarenhet är att det framstår på ett sätt när man är utanför och på ett annat sätt när man sitter där och ska fatta besluten. Så att jag skulle inte vilja överpröva det. Men jag brukar ju säga till folk att det som krävdes för att den svenska penningpolitiken skulle bli riktigt expansiv, det var att jag och Lars Svensson försvann från Riksbanken. För att det, som du säger, det är ju då det verkligen räntan gick ner i källan.
Och då måste jag lägga till för lyssnare som inte har kollat. Ni var ju kända till de två stora duvorna som ville föra en mjukare politik. Särskilt Lars och Svensson. Men när ni försvann, då blev det verkligen mjuk politik.
Ja, och det kan man säga att jag tror att det egentligen är kanske så att jag och Lars hade en något mer aktivistisk syn på penningpolitik. Att vi var mer villiga att använda penningpolitik aktivt för att uppnå inflationsmålet. Snarare än att det var att vi var några generellt sett duvaktiga människor.
Okej, så ni ville mer agera på det ni såg i omvärlden, lite snabbare än de andra?
Ja, nu säger jag såg i omvärlden, men det är ju, så när det gäller penningpolitik så det, eftersom, det har du säkert hört många gånger, men de bästa bedömningarna är vid handen att när man fattar ett penningpolitiskt beslut så tar det typ 6-8 kvartal innan det får effekt. 1,5-2 år framåt i tiden. Så man kan ju aldrig sitta och fundera över hur ser det ut idag och vad är en lämplig penningpolitik då? Utan vad man behöver fokusera på som penningpolitisk beslutsfattare, det är ju var tror jag att ekonomin kommer vara 1,5-2 år framåt i tiden. Så, och jag tror att det var på basen av det som jag och Lars, vi var väldigt upptagna av att titta på inflationsprognoser som ändå trendade neråt. Och att det var ett skäl till varför vi ville att penningpolitiken skulle bli mer expansiv då.
Då, just det. Sen har ju du hösten för ungefär 2 år sedan uttryckt du ganska skarp kritik mot delar i alla fall av de här köpen som Riksbanken gjorde under pandemin. Särskilt företagsobligationsköpen gillade inte du. Dels, hur ser du på den kritiken och hur ser du på den saken idag? Och också, vad tyckte du om de övriga köpen? Vi var ju inne här på att antagligen så valde Riksbanken att bredda till då säkerställda obligationer och kommunobligationer och företagsobligationer för att det inte helt enkelt fanns så mycket statspapper att köpa. Men hur ser du på de här köpen som de gick bortom statspappersköpen?
Ja, nej, jag är ganska kritisk, det får man nog säga. Och om jag tänker tillbaka på vad hände där kring pandemin. Ja, det var ju en kraftig nedgång då våren 2020. djupt fall i BNP, mycket stress på finansiella marknader, alla beslutsfattare jätteuppjagade på goda grunder. Och då så fattades det beslut till höger och vänster, och många av dem var ju helt nödvändiga beslut också från centralbankernas sida att gå in på olika finansiella marknader som uppvisade stress för att lugna ner situationen. Men sen så blev det ju en jätterekyl väldigt snabbt, så liksom åtminstone här i Sverige redan hösten 2020 så var ju mycket av det där över. Och det jag är kritisk mot är att man trots det så gick man på och började köpa alla möjliga olika typer av papper då, som du är inne på. Och företagsobligationerna är jag ju då särskilt kritisk mot, för att jag tycker inte att det är en centralbanks roll att vara inne och underlätta finansieringen för vissa företag och inte andra företag. Då är man inne i kreditallokering. Och det tycker jag inte riktigt hänger ihop med hur man har institutionellt satt upp centralbankerna med ett väldigt starkt oberoende. Och jag, i alla fall i min värld, så går det här väldigt starka oberoendet, det hänger samman med ett väldigt tydligt mandat att just fokusera på de här breda aggregaten och inte vara inne och fatta beslut som påverkar liksom inkomstfördelning och såna här saker.
I den nya riksbankslag som ju av allt att döma träder kraft här på andra sidan årsskiftet, så blir det ju lite stramare tyglar för Riksbanken vad gäller exempelvis vilken typ av papper man kan köpa och lite allmänt. Tycker du att generellt, om vi inte pratar om detaljerna utan den generella inriktningen där, tycker du att, det är en bra ny riksbankslag?
Ja, det tycker jag. Och det som jag tycker är viktigt, och där kan vi kanske komma in på det här som hände i Storbritannien nyligen.
Ja.
Som Bank of England då, de hade ju aviserat att nu ska vi strama åt penningpolitiken. Och de hade ju gått så långt så att de hade aviserat att de verkligen skulle börja sälja en del av de här papperna som man köpt på sig. Ja, och sen blev det ju total panik då när Truss-regeringen kom ut med sin minibudget som ju inte föll så god jord, och så blev det jättestress på den brittiska statspappersmarknaden. Och då gick Bank of England in och stödköpte. Och det här tycker jag visar att man måste, alltså vad centralbankerna gör, där måste man ju liksom skilja vad det är man gör av liksom penningpolitiska skäl för att påverka liksom den aggregerade efterfrågan och i slutändan inflationen. Och vad man gör i egenskap av lender of last resort, eller det uppdrag man har att se till den finansiella stabiliteten. Vilket det ju då handlade om när Bank of England gick in och stödköpte i det läget. Och det är väl en sak som man har försökt också vara tydligare om i den nya riksbankslagen. Att där har blandats ihop lite grann när det gäller de kvantitativa lättnaderna. Att det har inte blivit så tydligt liksom varför man köper papper. Är det för att lugna några marknader som uppvisar stress? Eller är det för att få till mer, för att trycka ner räntor längre ut på avkastningskurvan och på det sättet liksom stimulera aggregerad efterfrågan och få upp inflationen? Och med den nya riksbankslagen så tvingas man nog vara lite tydligare kring det helt enkelt.
Ja. En konsekvens av de här köpen som Riksbanken har gjort under pandemin och tidigare är ju att det egna kapitalet, Riksbankens alltså, av allt att döma kommer vara i princip utraderat här vid årsskiftet. Det funkar ju så med räntepapper att när räntorna stiger så sjunker de i värde. Och har man då massa räntepapper på balansräkningen som Riksbanken råkar ha, så uppstår det en förlust. Och då enligt just den här nya lagen så ska då Riksbanken gå till riksdagen och be om ett kapitaltillskott. Och dessutom blir kanske 40-60 miljarder som du ska låna upp till staten. Hur tänker du kring det, att kapitalet är utraderat?
På ett sätt och vis så tror jag att det är förväntat att det skulle uppstå förluster till följd av de här tillgångsköpen. Det tror jag att alla liksom eller
det är ju likadant för alla centralbanker, ja, ska man säga. Det är inget som är unikt för Sverige.
Nej, och sen har nog de här förlusterna, de blir större än vad man hade räknat med av det skälet att räntorna har gått upp mycket mer och mycket snabbare än vad man hade lagt in i sina prognoser. Så att man hade väl inte tagit höjd för att det skulle gå så här snabbt. Sen vad Riksbanken och i slutändan riksdagen vill göra av det där, det återstår ju att se. Får vi ett uppdrag att vi ska låna upp pengar för att återkapitalisera Riksbanken, så gör vi ju självklart det. Och det kommer vi ju inte ha några problem med att göra.
Andra saker som du har tagit i tur med sen du började, du klev väl på i februari, va?
Yeah.
Det är ju dels så har du avvecklat en valutaposition som gälden tog 2018, där förhoppningen var att kronan skulle stärkas mot euron och att gälden och därmed staten skulle tjäna en slant på det. Så blev det inte. Vill du kort berätta om hur du tänkte där?
Ja, den där positionen, den som du är inne på, den man fattade beslut om den 2018 baserat på en analys då om att kronan var undervärderad. Och den analysen var väl gjord enligt konstens alla metoder, så det var inget fel på den. Men sen har ju många saker hänt, så att på något sätt så har väl verkligheten sprungit om den analysen. Och att bära med sig en sån där position i åratal, det innebär en hel del risker. Så. Och det här var ju en position som Riksgäldens styrelse hade beslutat om. Det är ju så att regeringen har gett ett mandat för Riksgäldens styrelse via en styrelsemyndighet att ta den typen av strategiska positioner i svenska kronan. Så det krävdes ju ett styrelsebeslut för att avveckla positionen, och ja, under det här året så vi beredde ju det här beslutet och sen så fattade vi beslut om att avveckla det.
Har du någon uppfattning om hur stor förlusten kommer bli?
Till att börja med är det inte säkert att det blir en förlust, men det återstår att se. Vi fattade ju beslutet i slutet av augusti, och vi har ju påbörjat den här avvecklingen. Vi är vid gott hopp om att vi ska ha genomfört den tills årsskiftet, så att när vår nya årsredovisning kommer, så kommer alla kunna få se vad nettoresultatet blev.
Ja. Ett annat beslut du har fattat är att avveckla valutaexponeringen i statsskulden. På samma sätt där, vill du berätta kort om tankegångarna?
Ja, och där är det ju så då att det har funnits alltså en del av statsskulden som i dagsläget är drygt 1000 miljarder. En del av den är då exponerad mot utländsk valuta, och så har det varit under lång tid. Jag tror att arvet kommer från 90-talskrisen, för att med de lånebehov som uppstod då räckte inte den inhemska obligationsmarknaden till, eller upplåningsmarknaden, så att då hade man faktiska lån i utländsk valuta. Och då när kronan deprecierade så här 25-30%, så var ju inte det så kul att ha de lånen. Så det fanns ju en uppfattning om att man skulle dra ner på det här. Och så det har man ju gjort från tid till annan, att dra ner till att börja med andelen som verkligen var upplånad i utländsk valuta. Men efter ett tag så fanns det inga lån längre i utländsk valuta, men det var fortfarande så att man hade riktlinjer som sa att skulden skulle ha en viss andel som var exponerad mot utländsk valuta.
En slags diversifieringstanke bakom, eller?
Lite oklart för mig, men, men i alla fall när jag kom in så var ju den här exponeringen framförallt genomförd med hjälp av derivat helt enkelt. Och sen har det gjorts analyser från tid till annan. Vad får man ut av det här? Jag menar, potentiellt sett så skulle man ju kanske kunna tjäna en del pengar på att vara exponerad mot utländsk valuta om det finns lägre räntor där ute som inte på något sätt äts upp av växelkursförändringar. Men vi har ju då tittat på det och vi gjorde uppdaterade analyser nu det här året. Och det är svårt att se att man skulle kunna tjäna tillräckligt mycket pengar för att det skulle motivera de risker som man ändå tar med att ha skulden exponerad mot utländsk valuta, för trots allt så våra intäkter kommer ju ändå i svenska kronor. Och det är väl på basen av det så föreslog vi för regeringen att de skulle, det är ju de som ger oss riktlinjer varje år, att de skulle be oss att ta ner den här valutaexponeringen och att vi ska ha som riktmärke att vi inte har någon exponering. Men sen görs ju massa valutatransaktioner i staten hela tiden, så det kommer ju aldrig vara så att vi inte har någon exponering. Men vi föreslog att vi ändå som riktmärke ska vara vid noll, och att vi tar ett antal år på oss att få ner den här. För att jag menar, just nu så är väl exponeringen drygt 100 miljarder eller så.
Ja. Ni fick ju en del kritik för tajmingen kring det här, kanske inte innehållet i beslutet, för det sammanföljer med dels att då kronan fick väldigt mycket stryk under den oro som har varit, och att även Riksbanken håller på så att säga dra ner sin valutaexponering. De byter ju upplägg för finansieringen av valutareserven, vilket innebär att kronan liksom försvagas lite, att det de håller på med också. Så kom dessutom ni då, så att de två stora liksom myndigheterna samtidigt sa så här, nej, kronan ska vi inte ha. Hur ser du på den kritiken att tajmingen kanske inte var toppen där?
Ja, tajmingen när det gäller det senare beslutet, det var ju inte någonting som jag på något sätt kunde styra över, därför att det finns ju ett årshjul för hur vi ska hantera statsskuldsförvaltningen, där vi varje höst behöver komma med ett förslag till regeringen om hur riktlinjerna för nästa års förvaltning ska se ut. Och regeringen behöver fatta beslut innan ett visst datum, så vi behöver skicka det innan ett visst datum. Så att allting det där är redan tidsatt, så att säga.
Men det var aldrig upp att ni skulle vänta då till nästa höst, just med tanke på det här?
Nej, just det. Regeringen, det var väldigt tydligt att regeringen förväntade sig att vi skulle tala om hur vi nu ville göra med den här valutaexponeringen. Det hade sagts under våren när de kom med sin utvärdering eller sin rapport om statsskuldsförvaltningen, att det här året förväntar vi oss att Riksgälden talar om nu hur det ska bli med den här exponeringen, för den hade pausats under ett par år i väntan på en analys och någon typ av ställningstagande från Riksgälden om hur man ville ha det.
Ja, okej. Okay. Så ni var lite bakbundna där av bakbundna, instruktioner och schema.
Men sen kan jag väl också säga att jag själv tycker att håller man på med myndighetsbeslut så... Ja, alltså det finns ju beredningsprocesser som man måste se till att man genomför på bästa sätt. Och som jag sa, Riksgälden är en styrelsemyndighet, så att det är ju styrelsen som ytterst fattar liksom den här typen av viktiga beslut. Vi bereder frågor, gör det så gott vi kan, sen har vi våra processer och fattar beslut. Och då är mitt inställning som myndighetsperson är att när vi har gått igenom de här beredningsprocesserna och fattat beslut, då ska vi kommunicera det. Det här med att liksom börja tänka att ja, fast nu är kronan lite svag så vi ligger på det. Alltså då, det ser jag lite som en så kallat ett slippery slope.
Ja, jag förstår. Elefanten i rummet kommer vi till nu då. Du var ju favorit att ta över efter Stefan Ingves, som ju slutade efter 17 år här vid årsskiftet. Hur nära var det att det var du som blev riksbankschef och inte Erik Thedéen?
Ja, nu, du påstår att jag var favorit, men det är jag inte säker på att alla håller med om. Men det är ju i alla fall så här att jag sökte jobbet som riksgäldsdirektör någon gång 2021. Och det gjorde jag ju inte för att jag egentligen fick efter något helt annat jobb. Och jag blev ju då utnämnd under, ja, jag tillträdde som du sa i februari. Det blev ju klart i slutet av 2021 att jag skulle efterträda Hans Lindblad. Och det är ju ett åtagande som man gör. Jag menar, jag hade ju inte sökt jobbet som riksgäldsdirektör om jag hade föreställt mig att jag skulle göra något helt annat något år in på ett sånt uppdrag.
Så du tyckte att nu har du tagit dig an det här uppdraget och då får du slutföra det?
Absolut.
Och basta.
Absolut.
Ja. Jag har också fått höra att du var tillfrågad kanske tidigare skede om att bli, inte riksbankschef, men att komma tillbaka som direktionsledamot. Men tackade nej till det. Är det korrekt?
Nu vet jag inte riktigt vad du refererar till. Jag har absolut... Jag har inte fått någon sån explicit fråga.
Nej. Okej. Ja. Bra, jag tänkte bara att jag skulle stämma av nu när jag har dig i studion. Fint. Vi ska runda av det här. Du har sagt några saker som du då inte sover dåligt av om natten, och det låter ju jättebra. Är det någonting som håller dig vaken?
Nej, men som jag sa, som jag var inne på, att när man är i en sån här fas där läget förändras väldigt snabbt, då är jag väl lite orolig för att det dyker upp sånt som man inte märkte när saker och ting var liksom lugnt och stabilt. Så det är väl sånt som jag ändå försöker fundera över. Var kan det finnas risker som vi inte haft ögonen på? Det är väl en sån sak som jag kanske inte ligger vaken om natten och tänker på de där riskerna.
Men på dagarna kan du fundera på
under det. Under min vakna tid på dagarna.
Och då måste jag ju bara fråga, okej, vilket håll är du tittar då när du försöker spana efter de här kanske gråa svanarna, om vi kallar dem så?
Ja, vi var ju inne på kommersiella fastigheter, men den är ju ganska uppenbar. Men det är ju mycket som händer, tycker jag, på derivatmarknaderna som man blir lite förvånad över. Ja, men vi pratade om Storbritannien tidigare. Det var ju uppenbart att deras pensionsbolag också har varit, tagit derivatpositioner som skapar en del problem. Så att, ja, det är väl en del av marknaden som jag uppfattar att vi behöver följa i alla fall.
Ja. Bra, då säger jag stort tack till dig, Caroline Ekholm. Tack också till alla som har lyssnat. Det här var Makrorådet special. Vanliga Makrorådet rullar ju på varannan vecka. Lyssna gärna på det också. Nu säger vi stort tack för idag. Hej då!
Du har hört Makrorådet special. En podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.